Lubna, har ukrainarna slutat att bry sig om flyglarm?
Nej, snarare så försöker de hitta sätt att leva med flyglarm.
Jakob, kan Armenien bli ett nytt Ukraina?
Ja, i alla fall om man ska tro vad Rysslands president Putin säger.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Och vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdagen den 3 juni. Ovanligt stora ryska attacker har riktats mot Kiev och andra ukrainska städer de senaste dagarna. Var det här angreppet som Ryssland hade varnat för? Vi ställer oss också frågan vad som händer med Rysslands inflytande när ännu en av de forna sovjetstaterna närmar sig EU och vad Kreml kan göra för att stoppa det. Med mig här i studion har jag Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och från Kiev har vi radions Ukraina-korrespondent Lubna Ershanti. Hej.
Hej.
Och vi ska ta och börja hos dig i Ukraina.
Russia has carried out a major overnight attack on cities across Ukraine. Russia fired over 70 missiles and more than 650 drones at the capital Kiev and the cities of Dnipro and Kharkiv. You can see there the city's air defenses go into action, trying to shoot down the Russian drones and missiles. Thousands of people took shelter and a
Det är BBC här som rapporterar om stora ryska attacker natten mot tisdagen med över 650 drönare och ett 70-tal robotar av olika slag. Och de här attackerna har riktats mot stora städer i Ukraina som Kiev, Dnipro, Kharkiv och Zaporizjzja. Minst 22 civila har dödats och över 130 skadats i de här explosionerna som kom i vågor under hela natten. Och värst drabbades industristaden Dnipro. Där är det 15 personer som har bekräftats döda och bland dem en 8-årig pojke och en 3-åring. Och Lubna, du kom fram till Kiev igår efter de här angreppen där. Hur är stämningen?
Ja, jag skulle ha kommit fram på morgonen där på tisdagen men fick komma fram på eftermiddagen eftersom tåget stod stilla under den här massiva attacken och vi kunde inte åka en millimeter. Så där medan vi stod stilla så scrollade alla i mobilerna och försökte förstå liksom om deras hemmakvarter i Kiev har blivit utsatta för attacker. Men när man väl kom fram till Kiev så är ju de här dubbla känslorna. På något sätt så har folk vant sig vid det här eländet och den här galenskapen. Att man ändå sitter ute på kaféer, man går ändå ut i parken. Men sen så åkte jag ut till flera av nedslagsplatserna. Bland annat till en kinesisk bilåterförsäljare som säljer lyxiga kinesiska bilar. Och det fanns ju ingenting kvar av den. Och sen så bara någon kilometer bort ett niovåningsbostadshus med flera våningar som är totalt förstörda, med balkonger som hängde ner, med flera personer som dog där och skadades också för att det finns inget skyddsrum i närheten. Så det är dubbla känslor här i Kiev. Både det här att man försöker hitta sätt att hantera en sån natt, även om det är det enda man pratar om. Men å andra sidan också en sorg och en oro ifall det här kommer bara fortsätta.
Dagarna innan så hade ju president Volodymyr Zelensky varnat för att det skulle komma en större attack. Det är sån information som underrättelsetjänsterna samlar in. Hur stor var då den här attacken jämfört med hur det har varit tidigare under kriget? Jakob?
Helt klart en av de största attackerna i kriget, och var det ju en som var ännu större, betydligt större den 13-14 maj i år. Då var det 1567 drönare och 67 missiler, så att, och då dog 27 människor, var 24 i Kiev, så att den var ju betydligt större. Så att det här säger väl bara lite hur vi kanske har vant oss vid att den här typen av jättelika fruktansvärda attacker sker och att vi bara räknar ytterligare en till.
Mm. Och Zelensky, han uppmanade ju till och med folk att den här gången så ska ni gå ner i skyddsrummen när ni hör ett flyglarm. Behövs det? Är ukrainarna så krigströtta att de inte söker skydd annars, Lubna?
Nej, men det är inte så, men det är väldigt omständigt när flyglarmet går flera gånger om dagen och mitt i natten när barnen sover, när man ska tidigt till jobbet. Och när det är liksom den miljonelfte gången som man hör flyglarmet, då är det lätt att man kanske tänker att man kanske drabbas inte vid det här kvarteret och här finns ändå ingen militär infrastruktur, så varför skulle de attackera just här? Och så börjar man söka skydd när man hör de första explosionerna. Och det kan i sig vara väldigt farligt, för att den här gången så var det två personer eller flera kanske som dog när de var på väg till ett skyddsrum, när de gick på gatan. Bland annat en mamma till två små barn som dödades där på platsen. Så det handlar mer om att man försöker hitta sätt att leva under de här ständiga attackerna. Och skulle man gömma sig i skyddsrum hela tiden, då skulle man inte kunna ha ett normalt liv. Då skulle alla i Ukraina bo i skyddsrum hela tiden. Så därför när det är den här typen av attacker som ju Ukraina har underrättelser om att kommer komma, då varnar presidenten i det här fallet lite extra att den här gången måste ni verkligen söka skydd, för att det handlar inte bara om några enstaka drönare eller någon enstaka robot i utkanten av Kiev, utan man räknar med massiva attacker.
Även under natten till idag när vi spelar in så har ett stort antal drönare riktats mot Ukraina. Och Ryssland varnade ju förra veckan för systematiska attacker, som man uttryckte det, mot ukrainska städer och uppmanade då utländska medborgare att lämna landet. Och som du säger, ukrainarna har ju tvingats vänja sig vid ett ständigt hot. Hade människor ändå förberett sig extra på något sätt den här gången, och kan man det?
Alltså den här gången så har faktiskt skyddsrumsfrågan aktualiserats än en gång. Vissa skyddsrum som finns utmärkta på en karta, de är inte öppna när det väl behövs. Och sen så var en annan fråga att tunnelbanan den här gången var överfull av människor. Det var över 40 000 kivbor som sökte skydd i tunnelbanan. Och till slut så började folk klaga på att det var för stora tält som folk hade tagit med sig, alltså tog för mycket plats. Och nu liksom uppmanar man folk att ta extra mycket hänsyn till varandra när man då sover i tunnelbanan. Men sen så är ukrainare ganska förberedda. Alltså jag och många av mina bekanta som bor och lever i Ukraina har alltid liksom en sovsäck och en liggunderlag nära till hands och är beredda att åtminstone gå till korridoren eller badrummet för att skydda sig med väggar som omsluter en. Steg två är att kanske gå ner i trapphallen. Steg tre är ju att söka sig till närmsta skyddsrum. Så man gör vad man kan, men sen så är det återigen att dagen efter så fortsätter livet som vanligt. Man ska gå till jobbet, man kan inte sjukanmäla sig eller säga att jag kommer inte idag för att jag är trött, för att jag inte har sovit. Så på något sätt så finns det en förväntan att livet ska fortsätta dagen efter. Och det kanske gör att man försöker sova så mycket man kan i sin egen säng för att få en natts vila så att man kan fortsätta livet som vanligt dagen efter.
Mm. Och du sa det att man har med sig tält. Det har man ju sett på bilder hur det står tält uppslagna på tunnelbaneperrongerna till exempel. Och det är väl för att man ska få någon sorts privatliv där inne och kanske lite mörker så man kan sova.
Precis, så är det. Det är liksom så här enmannatält eller tvåmannatält. Och där tar man in hela sin familj, alltså sina husdjur, sina barn. Och ja, ett sätt att få litet privat space liksom på en sån offentlig plats. Alltså så här, en tunnelbaneperrong, även om det är väldigt vackra tunnelbanor i Kiev, så är det inte en mysig plats. Det är fruktansvärt. Alltså, det är eko, det är lukter, det är ljud, det är oljud. Och man vill inte vara där, så det är ju öronproppar och tält som gäller för att man ska kunna få sova överhuvudtaget.
Ja. Anfallskriget mot Ukraina är bara en del i hur Ryssland strävar efter att stärka sitt inflytande i närområdet. Just nu så riktas många blickar mot den tidigare sovjetstaten Armenien, ett litet land söder om Ryssland med 3 miljoner invånare.
As Armenia heads towards parliamentary elections in early June, disinformation campaigns linked to pro-Kremlin actors have dedicated substantial effort to sway the vote. One of the claims suggested that there could be a possible war between Armenia and Russia. Should candidate and current...
Ja, så låter det i nyhetskanalen Euronews inför valet i Armenien på söndag. Det talas alltså om ryska påverkanskampanjer och till och med om risk för krig här. Jakob, vad är det som står på spel?
Ja, Armenien försöker ju frigöra sig från den ryska dominansen och närma sig EU i första hand. Och det är som flera andra för detta sovjetrepubliker som vi ibland talar om här i podden, som Ukraina och Georgien och Moldavien till exempel, så har ju det lett till en konflikt med Moskva som inte vill släppa greppet om det som man uppfattar som sin intressesfär eller till och med som sitt stormaktsimperium.
Mm. Och tidigare så har ju Ryssland och Armenien varit nära bundsförvanter. Om vi jämför med Ukraina då, så kunde vi där se en tydlig kursändring bort från Ryssland i och med Majdan-revolutionen vintern 2013-2014. Kan man prata om en liknande omsvängning i Armenien, och i så fall vad grundas den i?
Ja, själva Majdan-revolutionen i Ukraina påverkade inte Armenien så mycket. Däremot så kom ju Nikol Pashinyan till makten 2018 i en sammetsrevolution, och han valdes sen till premiärminister, och det är han som fortfarande sitter där. Och Ryssland är ju väldigt misstänksamma mot alla som kommer till makten genom folkliga protester och så kallade färrevolutioner. Så att det ledde till att misstänksamheten ökade från Rysslands sida, och man försökte sätta hårt mot Armenien. Men det som framförallt ledde till att Armenien försöker nu att fjärma sig från Ryssland, det är vad som hände efter 2020, det andra Karabachkriget, då Azerbaijan då återtog en del av det territorium som Armenien kontrollerade och ockuperade sedan det första kriget i början på 90-talet. Och sen efter det, då Ryssland inte på något sätt hjälpte Armenien trots att man var i någon form av allierad relation, så attackerade också Azerbaijan armeniskt territorium, alltså erkända territorium 2021-22, och sen återtog Azerbaijan hela Karabach 2023, och 100 000 armenier flydde då till Armenien. Och det skedde också utan att Ryssland på något sätt stod upp för de försvarsförpliktelser som finns mellan Armenien och Ryssland. Och dessutom är Armenien ju medlem i den försvarsorganisationen CSTO, som Ryssland också är, men inte Azerbaijan är. Och det har lett till ett jättestor besvikelse från armeniernas sida, och att det fanns också fredsbevarande trupp i Karabach som inte ingrep för att försvara armenierna när Azerbaijan angrep. Och det är det som ligger till grunden till att Armenien idag då försöker att fjärma sig från Ryssland och närma sig EU i första hand.
Och är det då så att man blev så besviken på det här, skulle du säga att man inte fick det här stödet från Ryssland, eller hur fungerar tankebanan här?
Nej, det fanns ju fortfarande formellt ett bilateralt avtal mellan Armenien och Ryssland, där Ryssland åläggs att försvara om Armenien skulle bli angripet. Men Ryssland sa då att nej, men så länge det är Karabach som formellt är liksom en del av Azerbaijan, så gäller inte den här försvarsförpliktelsen. Men den gällde då tydligen inte heller när Armeniens erkända territorium blev angripet. Sen det här CSTO-organisationen då, de samlades inte ens för att uttala ett fördömande av Azerbaijans angrepp, trots att Armenien som sagt är medlem i organisationen. Och sammantaget så har detta lett till att Armenien anser att de här försvarsförpliktelserna som man har med Ryssland är fullständigt meningslösa.
Vad betyder det då för Rysslands inflytande i den här delen av världen om Armenien fortsätter in på en EU-vänlig linje genom valet nu på söndag?
Ja, Ryssland har ju generellt förlorat inflytande i Sydkaukasien sedan den storskaliga invasionen i Ukraina inleddes i februari 2022. Och Moskva har uppenbart inte resurser att hålla samma fokus på andra regioner i sin omgivning som man har nu när man behöver liksom fokusera helt på Ukraina. Man har till exempel varit tvungen att flytta militära resurser från Sydkaukasien. Man har ju en militärbas till exempel i Armenien som man har tagit soldater därifrån till kriget i Ukraina. Och det har lett till att andra länder i regionen, och framförallt Azerbaijan men även Turkiet som ju är allierad med Azerbaijan, har ökat sitt inflytande då på bekostnad av Ryssland.
Och det är faktiskt så att just nu så sitter radions Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström på ett flyg till Armeniens huvudstad Yerevan. Han skulle ha varit med här i podden idag, var det tänkt, men det här planet blev tyvärr rejält försenat. Och vi kommer förstås kunna höra honom rapportera om det här valet i sändningar framöver i radion. Ja, vi pratar ju ibland om att Ukrainas vägval att allt mer närma sig EU var en avgörande faktor för Rysslands storskaliga invasion där. Och inför valet i Armenien så har nu Vladimir Putin gjort jämförelser mellan de här båda länderna.
The Russian president also drew a parallel between Armenia and Ukraine, repeating his claim that the current crisis began at one point with Kyiv's attempts to join the EU.
Det är France 24 som rapporterar om Putins påstående att det som han kallar den nuvarande krisen, alltså kriget då, det började med Ukrainas försök att gå med i EU. Skulle ytterligare steg från Armenien på ett liknande sätt kunna leda till ett ökat militärt hot och kanske till och med till krig, Jakob?
Ja, inte på kort sikt. Som sagt, Ryssland är upptaget med Ukraina och kan inte ha ett krig på två olika fronter samtidigt. Men skulle det bli en vapenvila i Ukraina eller ett mer permanent krigsslut i Ukraina, vilket i dagsläget inte är jättetroligt, men inte kan avfärdas på längre sikt, så är det ju inte otroligt att Ryssland skulle vända sin uppmärksamhet och sitt fokus åt en annan riktning och i sitt närområde. Och då kan det ju föreligga en större risk. Men jag skulle ändå säga att Armenien gränsar ju inte till Ryssland. Och man brukar säga att Armenien har ett ofördelaktigt geografiskt läge, men det enda fördelaktiga skulle vara just att man inte gränsar till Ryssland. Och det innebär att skulle Ryssland företa sig någon form av militär aktion, så måste man också gå genom Georgien för att nå fram till Armenien. Det är någonting som spekuleras om fullt möjligt, men samtidigt så tror jag inte att Ryssland skulle göra det. Och det är huvudsakligen av det skälet att de andra regionala stormakterna som Turkiet och Iran skulle vara väldigt skeptiska eller negativa till ryska militära aktioner i regionen, och också Azerbaijan som sagt är allierad med Turkiet och har en framstående militärmakt. Så att jag tror att Ryssland skulle tveka väldigt länge innan man på något sätt gick till angrepp mot Armenien.
Lubna, vad säger du? Hur ser man i Ukraina på den här utvecklingen i länder som Armenien?
Alltså med en viss oro skulle jag ändå säga, men framförallt bland ukrainska säkerhetsanalytiker och bedömare, för bland vanligt folk så är man helt upptagen med det här kriget som Ukraina nu utkämpar mot Ryssland. Men man ser ändå Armenien som kanske ett exempel på hur Ryssland försöker behålla inflytande över grannstater som närmar sig i väst. Och samtidigt så är ju inte Armenien en huvudfråga, men intresset är ändå ganska stort skulle jag säga bland just säkerhetsanalytiker och utrikespolitiska experter, och att man just ser det som ett exempel på ryska försök att få en dominans i området.
Hur det går nu då i det armeniska valet, kan det påverka kriget i Ukraina på något sätt skulle du säga?
Alltså det är nog inte en avgörande faktor skulle jag ändå säga, för att kriget här påverkas framförallt av situationen på slagfältet, av västvärldens stöd till Ukraina och Rysslands egna resurser. Däremot så skulle ju det kunna få liksom geopolitiska konsekvenser. Ifall Armenien får en prorysk regering så kommer det ju indirekt påverka Rysslands liksom självförtroende och agerande. Men det kommer nog inte påverka kriget här direkt skulle jag säga.
Ja. Jakob, vad tänker du om det?
Ja, självklart är det ju inte bra för Ukraina om det skulle komma proryska politiker till makten i Armenien. Ryssland har ju relativt nyligen förlorat flera bundsförvanter i Venezuela och Syrien, och regimen i Iran är ju också under starkt tryck då efter USAs och Israels angrepp. För varje land som Ryssland förlorar som bundsförvant så jublar man säkert i Kiev. Men till saken hör ju också att relationerna mellan Armenien och under Pashinyan och Ukraina är ganska frostiga. Men också i takt med att samarbetet mellan EU och Armenien utvecklas så kommer det också säkert leda till bättre relationer mellan Ukraina och Armenien. Och Zelensky var ju nyligen i Yerevan i samband med det europeiska politiska samfundets möte i början på maj.
Ja. Inför det här valet så rapporterades det om hur Ryssland använder desinformation och propaganda för att påverka resultatet i prorysk riktning. Och för nyhetsbyrån Reuters så berättar källor om ryska planer på att skicka in tiotusentals armenier bosatta i Ryssland för att rösta i det här valet och påverka resultatet. Och hur allvarligt är det där?
Ja, jag skulle säga att jag tror inte att det kommer lyckas, därför att för det första är det så att i motsats till Moldavien som vi talat om tidigare, där diasporan har ett starkt inflytande över valprocesserna och kan påverka, vara tungan på vågen i valen, så har den armeniska diasporan som är betydligt större än den moldaviska inte rätt att rösta. Man måste alltså vara registrerad i Armenien och bosatt i Armenien för att kunna rösta. Det finns en möjlighet om man åker dit och registrerar sig i god tid och så kan man så temporärt få möjlighet, men jag tror också att Ryssland har inte kraft och resurser att riktigt skicka så många som skulle behövas för att påverka valutgången i Armenien, därför att det sittande regeringspartiet Civil Contract under Pashinyans ledning leder i opinionsundersökningarna så mycket att det skulle krävas väldigt mycket för att påverka valutgången. Det är lite skillnad i Moldavien där de senaste valen har stått väldigt jämnt mellan två olika block kan man säga.
Mm. Och du nämner ju Moldavien här. Vi har pratat tidigare om just ryska försök till valpåverkan där och även i länder som Ungern. Men i de här fallen så har ju utgången inte blivit den som Ryssland har hoppats. Hur troligt är det att Kreml ändå lyckas bättre nu då med att påverka valet i Armenien?
Jag skulle säga att förutsättningarna är sämre i Armenien. Visserligen är nog beredskapen förmodligen sämre hos de armeniska myndigheterna att bemöta det här hybridkriget från Ryssland jämfört med det moldaviska valet, åtminstone det som var förra året. Men om det var ganska tajt i Moldavien så är det förmodligen i Armenien en allt för stor glapp mellan partierna, och den sittande regeringspartiet kommer förmodligen vinna. Och samtidigt så tycker jag kanske att vi ska vara försiktiga och utmåla den sittande regeringen som det enda pro-europeiska alternativet. Det handlar i första hand om ett samarbete med EU och inte om EU-integration. Och även om oppositionen bedöms som pro-rysk så är det ändå så att det handlar inte om att helt klippa banden med Europa.
Mm.
Att ha en öppet pro-rysk inställning i Armenien idag är närmast toxiskt, för att Ryssland är så impopulärt generellt bland de armeniska väljarna. Och jag tror därför att Ryssland istället för att försöka påverka valutgången, som jag inte tror att man tror sig kunna påverka i större utsträckning, så tror jag att man inriktar sig på att påverka själva processen istället, och att så tvivel i valprocessen, att misskreditera Pashinyan inför EU till exempel, eller minska förtroendet hos armenierna generellt för de egna myndigheterna.
Okej. Okay. Innan vi går vidare så har jag en uppmaning. Nästa vecka så tänkte vi nämligen göra ett avsnitt med lyssnarfrågor, och vi får ju många bra frågor från er lyssnare. Nu vill vi ha ännu fler till det här avsnittet. Så mejla oss på rkr@sverigesradio.se. Alltså mejladressen rkr@sverigesradio.se. Och då har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du lagt märke till?
Ja, från och med den 1 juni så gäller nya regler för ukrainska soldater, och det är ett sätt för Ukraina att göra armén mer attraktiv och få fler att vilja söka sig till försvaret. Bland annat så kommer soldater få högre lön. Nu pratar man om att infanterister, liksom personer som strider precis vid frontlinjen, ska få upp till motsvarande 100 000 kronor i månaden, vilket är väldigt högt. Jag har hittills inte träffat någon soldat som får så höga löner, men det är i alla fall någonting regeringen utlovar. Och så ska det bli lättare att demobiliseras, alltså att sluta i försvaret. För just nu, som det ser ut, så har man ett liksom livstidskontrakt i princip. Så länge kriget pågår så är man skyldig att strida. Men nu så ska man införa lättnader vad gäller det kontraktet. Och det här är väldigt välkommet, menar nog många soldater här i Ukraina.
Mm. Jakob, vad har du noterat?
Ja, vi har ju talat om Moldavien och Rysslands försök att påverka landet, och jag var nyligen där, och i maj så dömdes den moldaviska oligarken Vladimir Plahotniuk till 19 års fängelse. Han var en person som enormt rik, som i praktiken styrde Moldavien under 2010-talet. Han hade ett enormt inflytande över politiken, ekonomin och kontrollerade hela rättsväsendet. Han flydde dock Moldavien när det började inledas rättsprocesser mot honom 2019, och han greps förra året i Grekland och utlämnades till Moldavien. Och nu har han alltså dömts till 19 års fängelse, och domen har överklagats, men ändå, det här är någonting som är väldigt anmärkningsvärt, att en person som hade sånt starkt inflytande och trodde sig in i det sista kunna påverka och muta sig till en frikännande dömdes. Jag kommer själv ihåg för mindre än 10 år sedan hur moldaverna, när man pratade med dem, inte ens vågade uttala Plahotniuks namn, utan man sa den enda oligarken, eller ja, du vet vem, för att man var så rädd att rummet skulle avlyssnas. Och det säger ganska mycket om förändringarna som ändå har skett, att ett land som har varit så korrupt ändå kan komma till ett sånt här domslut.
Mm. Då säger jag tack till dig, Jakob Hedenskog, och tack även Lubna Elshanti. Och om man vill höra mer om Armeniens närmande till EU och om hur EU balanserar i frågan om eventuella förhandlingar med Ryssland, ja, då ska man lyssna på Europapodden, tycker jag. Då bland annat så finns det chans att höra Fredrik Wadström där. Producent för radiokorrespondenterna Ryssland är Åsa Velander, och jag heter Björn Gunnér.